Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, de la han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss vill vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fast han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, likt ett lamm som förs bort för att slaktas, och likt ett får som är tyst inför dem som klipper det, för han öppnade inte sin mun. Ja, det här var ju inte taget ur Nya testamentet, som ni vet allihopa. Det är Jesaja 53, hundratals år innan Jesus. Vi känner till, tror jag, bakgrunden till påsken, påskfirandet. Vi känner till detta med slaveriet i Egypten för Israels barn. Och efter många år i detta slaveri så får Mose uppdrag att förbereda folkets uttåg ur landet. En speciell måltid skulle tillredas och ätas tillsammans med ogäst bröd. Dessutom skulle ta blodet från nyslaktat lamm och stryka på sina dörrposter. Och det skulle bli slavtidens avskedsmåltid, och blodet skulle ge dem räddning. Och när fördärvaren såg blodet på dörrposterna skulle han gå förbi den dörren, just den dörren, och lämna det hemmet i fred. När Mose förmedlar Guds tanke om påskmåltiden är det nästan 1300 år före Jesu födelse. Vi läser andra Moseboken 12 och 14. Ni ska ha denna dag till en minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse ska ni fira den släkte efter släkte. Och det var det här Jesus och hans lärjungar firade när de samlades ihop den där kvällen innan han blev förrådd och innan han korsfästes. Han visste att han snart skulle dö, och ändå verkar som han är lugn och kontrollerad. Han firar påsken på vanligt sätt enligt de gamla traditionerna, men han gav den en ny och djupare mening. De började, Jesus och lärjungarna, måltiden med välsignelse och bön. De gjorde som de brukade, åt färska örter, sås och drack den första bägaren vin och lyssnade till berättelsen om den första påsken i Egypten, och så sjöng de psalm 113 och drack den andra bägaren. Och så fortsatte man med huvudrätten som var stekt lamm och bröd och örter, och så drack man den tredje bägaren och så sjöng man psalm 114-118 och så var det den fjärde bägaren. Och då talar Jesus om vad som ska komma att ske med hans kropp och med hans blod. Hans kropp skulle offras för all synd och brist som fanns i våra liv, alltså hans efterföljars liv. Hans blod, rött som vinet, skulle rinna som bevis för att syndens barriär mellan människor och Gud var borta. Det var bakgrunden här. Sen fick Jesus kämpa i bön inför fadern. Tänk dig att du skulle veta att du inom 12 timmar skulle dö, och alla dina vänner skulle överge dig och lämna dig åt ditt öde. Tänk dig att till och med en av dem som du kanske trodde du hade närmast dig skulle låtsas att han inte kände dig, trots han sagt att han aldrig skulle överge dig. Skulle inte det kanske vara det mest smärtsamma du kunde tänka dig? Du kanske skulle vilja säga: Jesus, om jag hade varit där hade jag stannat vid din sida. Men det var precis det de sa, och ändå gjorde man inte det. I Markus 14 berättas om, jag ska strax läsa därifrån också, om att man ville döda Jesus. Det var myndigheterna, kan man säga. De hittade inte några bevis. De fick inte ens fram några bra lögner som stämde överens, för enligt deras sätt att se på det juridiska så sa lagen att minst två vittnesmål skulle stämma överens. Och det var helt enkelt så att de hade missuppfattat en del av det Jesus sagt. Men Jesus försvarar sig inte, utan till sist säger han det som han vet kommer leda till döden. På frågan om han är Gud, den högste son, så svarar han mycket högtidligt med ord som anspelar på Guds namn: jag är. Han vet att detta kommer att leda till döden. Vi kan ju fundera på, vem är det egentligen som har kontroll i denna situationen? Är det de som vill döma honom, eller är det han själv? Jag tror och vet att det är Jesus som har full kontroll här. Han vet vad han gör. Vi läste i Jesaja 53 om att han var sargad för våra överträds skull och slagen för våra missgärningars skull. Juridiskt sett, enligt romersk lag, fick inte det här rådet lov att döma Jesus, utan de tog honom till landshövdingen. Och Pilatus insåg att Jesus var oskyldig, men han lämnade över sin rätt att döma till andra efter påtryckningar. Och Jesus pryglades, torterades, hånades. Orden gjorde säkert Jesus lika ont som den fysiska smärtan, det tror jag. Och när de hånade kallade honom judarnas kung och Guds son, måste det kanske kännas extra svårt, för det var ju sant. De talade sanning men begrep det inte. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev helade, läste vi sen. Jesus blev förd till korset. Han tog våra synder på sig. Han öppnade vägen till Guds tron. Längre fram i Bibeln, Hebreerbrevet 9, så kan vi läsa om en förklaring. Nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Jag tror att vi måste se det så här. Även du och jag måste komma dit. Inte för att korsfästas, utan för att dö bort från våra gamla liv. Ta emot det här nya livet som Jesus erbjuder genom att han gjort det för oss. Ta emot frälsningen. Nu ska vi läsa från Markus 15 och ett längre stycke där som beskriver det som händer. Vi börjar i den 21 versen. Simon från Kyrene, Alexanders Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade att bära Jesu kors, och det förde Jesus till Golgata, det betyder huvudskalleplatsen. Det försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och det korsfäste honom, delade hans kläder mellan sig, kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som korsfäste honom. På anslaget stod vad han var anklagad för: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes de två rövare, den ena på hans högra, den andra på hans vänstra sida. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den, han som skulle bryta ner templet, bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde överstepressen och skriftlärarna narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också det som var korsfästat tillsammans med honom smädade honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde och sa: hör, han ropa på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättiksvin, fäste runt ett spö och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer ta ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet 2 stycken, uppifrån ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på sånt sätt, sa han: den mannen var verkligen Guds son. På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngre och Johannes Joses mor samt Salome. De hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Det var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. I Johannes 19:30 så står det att han utbrister också, det är fullbordat, när han ger upp andan. Templets förhänge brast, jorden skakade, klipporna rämnade. Och så kan vi uppleva i våra liv när den grund som vi byggt våra liv på rivs upp. Och det händer kanske i våra liv också att vi vill ropa, Herre förbarma dig. Och då finns den uppståndne Jesus vid din och min sida. Han vill säga oss, det är fullbordat. Jag bär dina synder, din börda. Jag ger dig nåd. Du är fri. Jag dog för att du ska få leva. Jesaja 53 stod också, vi gick alla vilse som får. Var och en av oss vill vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Ta emot frälsning. Det kostar en del. Vi får släppa våra egna rättigheter, våra själviska intressen. Ibland kanske bekännelse till rättavisning kan bli nödvändig. Men utan Jesu kors så kan inte detta hända. Jesus var själv villig att låta sig brytas ner för att också jag ska få böja mig. Han var inte högfärdig fast han var Gud utan blev till en tjänare. Han tvekade inte gå till Golgata och bli ett offerlamm genom att bära allas synder. På ett sätt skulle man kunna säga, det är ändå glädje att dö från sig själv. Vi vill inte tro det, att det är på det viset, utan vi tror att döden från det själviska, från jaget, gör oss olyckliga. Men egentligen är det precis tvärtom. Det är när vi vägrar att ta emot det Jesus har erbjudit, alltså när vi vägrar att dö från oss själva och bli det som Gud vill, det är då vi blir olyckliga, stressade och fyllda av ångest. Men ju mer vi lär känna Jesu död, desto mer lär vi känna hans liv och få frid och glädje. Det kristna livet är inte så komplicerat som vi tror. Lite senare i Jesaja-evangeliet i 58 kapitlet så står talas om i ett stycke, en banad väg är det handlar om. Det är en helig väg. Jesus gick till Golgata. Han gick den här vägen för att vi ska bli försonade. Vi kan också komma till överlåtelsens plats, till förkrosselsens plats. Vid korset får vi be om Jesu milda, underbara ok. Vi får be om att få del av hans ödmjukhet, av hans kärlek, av hans liv. Vandringen tillsammans med honom är fylld av någonting mer. Och det ska vi tala om på påskdagen, uppståndelselivet. Vi får lyfta fram tomma bägare och våra tomma hjärtan får fyllas av honom. Men korset visar oss Guds otroliga svar på att det finns någonting mer här i världen. Det är också ett svar som handlar om lidandet i världen. Gud själv kommer in i vårt lidande. Vi hade en tanke på det här i början på gudstjänsten. Och även det handlar om att han tar en börda som det stod i Jesaja 53. Han tar också våra synder på sig. Och trots att Jesus var oskyldig gjorde han till ett med synden för vår skull. Han frigjorde kraften i Guds nåd. Kraften i förlåtelsen. Kraften i helande för dem som vill komma till honom och be om helande. På korset förändras mörkret, ljus, stöd till liv, hat till kärlek, splittring till sammanhållning, helvete till himmel. Jesus lever idag, vet vi. Vi kommer återkomma till det. Vi kommer återkomma till uppståndelsen. Men han är här för att gå emot ondskan och göra oss fria. Syndar blir förlåtna. Sjuka blir botade. Trasiga relationer helas. Ondskans makt lider till slut nederlag med Jesu kraft på grund av den. Den Gud som älskar oss så enormt har yttersta makten över universum. Han skapade allt genom sitt ord. Bibeln säger om Jesus som Guds son att han är utstrålning av hans härlighet, en avbild av hans väsen och bär allt med kraften i sitt ord. Men på korset så verkade Jesus allt annat än kraftfull. Han blev hånad, han blev torterad, han blev övergiven, långsam förblödande, han var hjälplös. Men ändå påstår Bibeln att det var på korset som Guds kraft frigjordes. Hur gick det till? Ja, det kan vi givetvis inte svara på så direkt. Men vi kan använda bilder, liknelser. Jag kommer att tänka på, vi pratade om en klass i skolan, om atomkärnan och atomen, hur de hålls samman i balans av olika krafter, av negativa och positiva krafter. Och där finns en bild. När den klyvs, då frigörs en kraft som kan användas till förstörelse eller till nytta också. Och något liknande skulle man kunna se hände på korset. Medan Jesus hängde där förkroppsligade han två motsatta krafter. En negativ som var våra synder och en positiv som var Guds kärlek. Jesus som Guds son, hel och fullkomlig. Men ändå gjordes han på korset, står det, till ett med synden för vår skull. Han blev det centrum i universum där all ondska, all godhet möttes. Och till slut besegrade Jesus ondskan. Och nya krafter av rättfärdighet och uppståndelse frigjordes. Ondska, död, skuld, fruktan, rädsla är besegrat. Men Guds kärleks frälsande kraft har frigjorts för dem som ber om det. Amen. Herre, låt ditt ord stanna i våra liv. Tack för vad du gjort. Och tack för att du, Herre, var den som bar våra synder. Att straffet var lagt på dig för att vi skulle få frid. Herre, ge oss denna frid. Amen.